Hallå, hallå.
Hej Karin.
Tjena Anna. Det är dags för Psyksmart igen.
Ja, avsnitt 6.
Yes, och vi ska ju prata om borderline. Som vi gjorde i förra avsnittet. Men den här gången så har vi intervjuat en tjej som heter Rebecca Johansson. Som berättar om sin upplevelse av borderline. För hon har då diagnosen borderline. Och PTSD och ADD.
Mm, otroligt, otroligt stark
tjej. Oh, här alltså, är jag så här.
Och förstå att hon står upp idag, det är för mig helt fantastiskt.
Det är en jättestark tjej och hennes historia är så, jag vet inte, typ rörande och den starkare än om man blir helt så här, shit, vad man kan gå igenom och fortfarande vara så fungerande och fin som person. Mm. För hon driver ju liksom egna projekt som handlar om just psykisk ohälsa. Att hon gör egna armband där vinsten går till Suicide Zero. Hon har en Facebook-sida där man kan gå in och där hon skriver mycket öppet och ärligt om sig själv och hur hon mår. Vilket verkligen är någonting som vi hyllar. För det är det vi också försöker göra. Mm. Men vi tänkte köra lite så här, berätta kort symptomatiken igen för borderline. För er som kanske missade förra avsnittet.
Exakt. Så jag har liksom tagit fram listan egentligen. Om ni vill följa mig så kan man också kolla på Wikipedia. Men jag tänkte bara att jag berättar lite snabbt egentligen vad man hittar om man går in på Wikipedia helt enkelt. Och då står det att man gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer. Och det här tänker jag igen om man kanske blir dumpad eller är rädd för att bli dumpad eller sådär. Instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering. Så det här är väl ett svart och vitt egentligen. Ja. Älskar dig, hatar dig.
Precis.
Impulsivitet. Uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester, suicidhot, självskadehandlingar vanligt.
Där kan vi lägga till att i intervjun med Sofie berättar hon ju att personer med borderline har, vad är det, 50%?
50 gånger.
Det är helt 50 gånger högre chans att försöka begå självmord.
Eller risk.
Ja, risk är ju inte chans, förlåt. Chans är ju att samhället ska vara någonting positivt. Och det är det
ja,
inte.
Nej. Så det är jätteförhöjd risk egentligen. Ja.
Men så symptomen innefattar det här att man är affektivt instabil. Mm. Och att man liksom, ja.
Och så står det, känner kronisk tomhetskänsla. Mm. Vilket är förståeligt. Och uppvisar inadekvat intensiv vrede, aggressiva impulser, stressrelaterad paranoia, tankegångar, dissociativa symptom. Så där var listan klar. Väldigt precis. Snabb genomgång.
Och när man läser sådär så är det, jag tycker att den är väldigt liksom tung.
Ja.
Och man blir så här: wow, okej. Okay. Alltid när det kommer in så här suicidala, så här, risken för suicidala tankar sådär är väldigt hög, så blir man så här: oj, oj. Och det är där jag tror också att stigmat runt den här diagnosen är så pass liksom starkt. Och att man bara, nej men shit, de här personerna är verkligen...
Men det är så himla synd, för jag tror att det också leder till ett avståndstagande. Som i att, oj, den här personen har borderline. Det jag gör eller säger, allting kan leda till något illa. Ja. Så att man kanske blir lite avståndstagande och lite... ja, men jag tror att många har svårt att närma sig det kanske. Och det är jättesynd, för det gör ju att de blir ännu mer utanför, kan man säga.
Det här har ju att göra med alla, tycker jag. Men ännu mer kanske med folk med borderline. För att alla som har psykiska problem eller så här, om man har en problematik och mår dåligt, att det är svårt att sträcka ut handen, tycker folk. För man tror liksom att man kan göra illa, man kan göra någonting sämre, och sen, vilket man väldigt, väldigt sällan kan.
Och sen så tror väl också många att anhörigbördan kommer bli stor, och orkar jag ta på mig det här, och kommer den här personen lägga hela sitt liv i mina händer, och liksom att man ser det som ett så stort åtagande kanske många gör.
Det kan vara det också. Ja. Men vi ska lyssna nu på Rebecca i alla fall. Så här kommer det. Jag vill fråga dig om du kan börja med att berätta lite om dig själv och liksom lite din historia i korta drag.
Ja, jag har alltid bott i Ystad och märkte redan som liten att det var liksom något fel på mig. Eller jag trodde det var fel, men det är det ju inte. Men jag har alltid haft väldigt svårt att träffa nya människor, och jag blev utkastad av min mamma när jag var 14. Fick därefter anorexia. Och kort därpå senare, något år senare, så bevittnade jag när min pappa mördade sin sambo. Och åkte i fängelse. Och sen så har jag flyttat runt ganska mycket. Socialen har skickat runt mig. Och sen så har jag gjort utredning och har kontakt med psykiatrin. Jag har legat inlagd vid ett par tillfällen i Malmö.
Okej. Och var det i och med när du var inlagd? Var det då som du fick dina diagnoser?
De trodde att jag hade det då. De började uppmärksamma att jag hade någon personlighetsstörning. Men de var inte riktigt säkra på om det var borderline eller bipolär. Men efter sista inläggningen sommaren 2015 så fick jag diagnoserna. Det är ADD och borderline. Och sen så har jag PTSD sen tidigare.
Okej, hur gammal är du idag?
Idag är jag 22 och blir 23 i december.
Så det var alltså bara ett år sedan då som du fick diagnoserna?
Ja.
Okej. Vill du berätta lite om dina diagnoser? Vad de innebär för de som inte har dem eller vet så mycket om dem själva?
Ja, PTSD är ju posttraumatisk stresssyndrom. Det fick jag i samband med att min pappa åkte in i fängelset. Och det innebär att man drabbas ganska mycket av bildspel från händelsen, och det är alltså man har det alltid typ, och om man inte har det på dagarna så vaknar man mitt i natten av mardrömmar och upplever det om och om igen. Och sen så kan det även vara svårt att gå till platser som förknippas med händelsen eller med personer som ingick i händelsen. Likadant med röster eller parfymdofter eller så. Sen ADD är ju lite mildare än ADHD. Det är som ADHD fast utan hyperaktiviteten. Så man är oftast ganska lugn när man har den diagnosen. För man är mer rastlös på insidan. Och sen borderline pendlar väldigt mycket i olika känslolägen. Från att vara glad till att vara ledsen i mitt fall på bara några sekunder. Och ibland helt utan anledning. Och, ja.
Mm. Jag vet att borderline har beskrivits lite som så här, leva utan hud. Att man är liksom extremt känslig för allting. Man tar in väldigt mycket och det är liksom att känslorna bara kastas hit och dit och dit. Och att man själv är någon slags passagerare.
Precis.
Ja.
Får du någon behandling idag för dina diagnoser?
Jag får medicin mot ADD och stämningsstabiliserande för borderline. Och sen så har jag även antidepressiva och lugnande sömntabletter och insomningstabletter.
Mm. Men du får inte någon terapi som det är nu?
Nej, inte för tillfället.
Nej. Du berättade lite innan att du genomgår en utredning nu.
Ja.
Då är det inför att få terapi?
Ja. De utreder om det är värt att betala för ett behandlingshem. För att jag ska kunna få terapin under uppsikt. Både för borderline och posttraumatiskt stresssyndrom. Jag påbörjade den för PTSD för något år sedan. Men fick avbryta efter 3 gånger för att det blev för jobbet. Så jag blev inlagd på slutenvården. Och nu vågar de inte göra om det förrän jag är under uppsikt.
Okej. Skulle det vara då dialektisk beteendeterapi som du skulle få?
Ja.
För precis. Båda två?
Ja.
Och det är det som går under förkortningen DBT.
Precis. DBT är en av de 3 största liksom, terapiformerna. Förutom så KBT och PDT så är DBT en ganska omfattande terapiform. där man får just det här under uppsikt och många terapitimmar och på många olika sätt. Jag tycker det verkar jättebra.
Precis, ja.
Visst är det ett helt team också som jobbar med en, så att man har liksom det här ständiga stödet på något sätt.
Precis.
Det har gett väldigt goda resultat, vad jag har läst också.
Mm. Men jag tänkte fråga dig, en vanlig dag för dig, och du beskriver, vad gör du, hur ser den ut?
Det är ju helt beroende på vilken dag det är liksom, men jag hämtar mediciner vissa dagar och tränar och sen så, ja, det varierar väldigt mycket i humöret. Omgivningen har ju reagerat ganska så mycket för att jag helt plötsligt har blivit jättearg på dem utan anledning. Men då har de varit där och jag har tagit ut det på dem istället för på det jag skulle ha tagit ut det på. Liksom.
Går du ge något exempel där på någon situation som du skulle kunna liksom reagera på?
Som blir tuff för dig att hantera?
Det är mycket som har varit prat om min pappa. Folk som har skrivit till mig och så kanske jag har blivit jättearg på dig. Och sen så kommer någon och säger någonting och då tar jag ut det på den personen istället.
Mm. Så att man bygger upp någon slags liksom spänning och sen måste man bara släppa det och då blir det den som kommer i ens väg som egentligen får ta konsekvenserna.
Det är lite som jag när jag är hungrig. Kanske inte lika ordentligt, men ändå.
Ja.
Men finns det några så här specifika grejer som är extra svårt i vardagen? Alltså så här problem som du stöter på återkommande?
Jag är inneboende för tillfället hos en familj utanför Ystad. Och de har 4 barn. Och när jag har dåliga dagar så är det väldigt jobbigt med att ha för mycket ljud och barn och skrik. Så det är ganska, alltså det framkallar min ångest ganska så mycket. Just det liksom.
Okej, är någonting familjen vet om som du kan prata med dem?
Ja, alltså de vet ju det mesta och jag har ju ett eget rum som tur är så att jag stänger in mig om det.
Så du kan komma bort liksom?
Ja.
Viktigt,
tänker jag. För det är det du gör om du har en dålig dag, att du bara behöver tid för dig själv liksom?
Ja.
Stänga ut annat.
Precis.
Jag tänker bara, jag blev lite nyfiken, vi pratade lite om medicin och jag vet att du nämnde innan intervjun att du tar ungefär 20 mediciner per dag eller tabletter.
Ja.
Liksom hur länge har du liksom kunnat ta hjälp av det och hur är det om du inte tar din medicin och liksom när började det kunna liksom hjälpa dig?
Alltså jag började med medicin redan när jag var 17. Mm. Och då var det ju ganska svaga sorter. Men sen så för varje inläggning som de har lagt in mig på slutenvården så har de lagt på mediciner hela tiden utan att följa upp eller ta bort dem som inte behövs. Så om jag inte tar mediciner så, alltså jag är ju typ helt borta. Alltså jag mår jättedåligt.
Jag kan tänka att det blir liksom biverkningar i samband med det också, att du inte får någon effekt den som du vill ha, så det blir bara någon soppa kan jag tänka mig.
Precis.
Och svårt för dig tänker jag också att på något sätt navigera bland alla de här medicinerna som har lämnas och dig att veta vad du ska medicinera.
Man måste ju alltid bara lita på läkaren och ta det som de säger.
Mm.
Men det är ju så många gånger, jag blir alltid så upprörd när jag hör om det här för att det är så vanligt att, ja men hur mycket har du fått gå i terapi till exempel?
Mm. Jag har ju inte fått gå.
Nej.
Alls.
Du har inte gått i terapi någonsin?
Nej, jag har samtalskontakt, men det är ju ingen terapi.
Nej, det är ingen psykolog eller psykiatriker. Och det är ju bara i sig helt för jävligt.
Ja, det är helt ofattbart.
För att bara, du har ju liksom råkat ut för den här billiga lösningen att det är lättare att ge dig tabletter.
Precis.
Och det funkar inte, nej men lite till tabletter. Yeah. För det är fortfarande billigare att gynna läkemedelsföretagen än att sätta in en samtalsterapeut liksom. Som kanske skulle kunna lösa vissa saker så du hade kunnat trappa ner på tabletter och lära dig själv hur du kan hantera vissa typ ångestsituationer och sådär.
Precis.
Oh, men om du kommer över till det här just då vården, har du upplevt någon diskriminering inom vården, eller genom vården?
Ja, alltså varje gång jag har sökt, så det har varit innan jag fick borderline-diagnosen, men de har ju stämplat en så fort man har kommit och sökt hjälp på grund av att man kanske har självskadebeteende som jag har, eller är på ett visst sätt, så säger de att man har borderline. Och det stämmer ju inte. Man kan ju självskada utan att ha någon diagnos. Och man kan ha borderline utan att skada sig.
Det är som att de bara drar såna här konstiga paralleller som bara, eller slutsatser som bara inte stämmer.
Ja, precis.
Men vad innebär det för dig om de bara antar att du har borderline utan att du har fått en diagnos?
Det känns ju jättejobbigt. För att jag blir ju jätteförvirrad också. Vad har jag, vad har jag inte? Borde jag få hjälp för detta eller ska jag låta det vara? Liksom, och, ja.
Mm. Speciellt när det är så här utbildade, liksom, yrkesverksamma, typ läkare och psykiatriker och så, mm. som gör ett sånt uttalande, bara slänger ur sig, ja men du har ju borderline så då ska jag göra så här.
Precis.
Det är klart man tror på dem då.
Utan att det är utrett.
Ja.
Och det pratade vi också om här innan intervjun, att helt innan du fick någon diagnos så hade du gått in på mina vårdkontakter.
Ja.
Och, för där kan man nämligen läsa journal och så var det någon som hade skrivit att du hade borderline efter en självskada.
Yeah.
Bara helt utan någon grund.
Precis.
För det är ju det, borderline är en av de här, vi ska gå in på det sen med symptomatiken, men för att sätta en diagnos så måste du kryssa av vissa saker i den här DSM-5-listan som man måste funka, och det måste vara en ordentlig utredning. Man kan inte bara slänga ur sig en sån diagnos, och det är en allvarlig diagnos också.
Yeah.
Och det kan ju vara jättemycket tyngre att få höra att du har det. Tänk om inte du hade haft det.
Precis.
Och fått den diagnosen. Det hade ju kunnat göra saker så mycket värre.
Yeah.
När en diagnos är till för att hjälpa, liksom.
Mm.
Men om vi går in på det i symptomatiken,
yeah.
till borderline, så gav vi en lista som vi skrev ut innan på just de symptomer som finns runt borderline.
Mm.
Och bara vi tittade lite på dem. Är det något speciellt som du bara, det här känner jag igen mig fett mycket på?
Det är ju mycket kraftig pendling mellan olika känslolägen. Och sen är det ju stormiga relationer som pendlar mellan intensiv beundran och nedvärdering. Och även självskadebeteende och självmordstankar och hot om självmord.
Mm. Jag tänkte på den här som du nämnde, ska vi se. Jo, men att man pendlar lite mellan den här att tycka att någon kanske är jättebra och sen plötsligt så kan man tycka att den här personen är världens sämsta.
Yeah.
Hur uttrycker sig det? Och det måste ju vara jättesvårt för dig att hantera.
Ja, alltså det är likadant i alla relationer. Det kvittar om det är partners eller om det är vänner. För att jag kan vara jättebra vän med någon i flera veckor och sen helt plötsligt så vill jag inte längre, utan bara helt nedvärderar den relationen. För att sen är det bra igen, liksom. Och folk tröttnar efter ett tag på det.
Är det någonting som utlöser det här, eller kommer det bara helt från?
Oftast så kommer det bara. Och det är jättesvårt att hantera.
Det måste vara svårt att veta om det är på riktigt också. För att man,
ja.
Man känner ju säkert de här intensiva känslorna. Det här känns fel, det här är inte bra. Jag tycker inte om det här. Och svårt att veta då om det är liksom på grund av ens liksom personlighet, eller om det är en andra som faktiskt har varit, betett sig på fel sätt eller varit på något sätt.
Ja, men jag tycker, kan det hjälpa också att kunna läsa här och bara, ja men okej, jag har borderline, då stämmer det här ganska väl överens med mig, eller jag kan ha problem med det här. Kan det hjälpa att liksom veta det, typ som nu att du är medveten om att du kan ha stormiga relationer, kan det hjälpa dig på något sätt bevara en relation då, eller så här? Att se när någonting händer, liksom.
Alltså det har ju blivit lättare sen jag fick veta vad det är. Men sen så ibland så tänker man ju inte på det, utan det bara kommer.
Automatiskt?
Ja. Så det är jobbigt.
Går det att förvarna folk inför det, eller är det också svårt för folk att ta in? Jag tänker att det är kanske svårt för folk att relatera till.
Det är väldigt svårt. Jag har försökt, men då har det, alltså då har de typ bara sagt att nej, men du kan inte skylla på dina diagnoser. Och så har det varit ända sedan jag fick diagnoserna. Och jag var, nej men så här är det. Detta är jag, liksom.
Mm.
Så, ja.
Och grejen är att det är inte så att man skyller på sin diagnos, men man vill gärna förklara med hjälp av sin diagnos. Och det tycker jag är en jätteskillnad.
Precis.
För det är inte så att okej, det är ingen ursäkt för mig att bete mig dåligt, men du kan förstå varför det händer.
Ja, och vad det innebär.
Och vad det innebär. Ja. Och kanske försöka sätta sig in i vad det innebär för dig.
Precis.
Himla svårt. Om vi ska byta liksom ämne lite, så pratade vi lite innan det kom om den här termen samsjuklighet.
Ja.
Som för våra lyssnare, det innebär att man har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. Och det är väldigt vanligt när man har ju psykisk sjukdom eller missbruksproblem. Och just när det gäller borderline är ju samsjukligheten stor. Hur ser du på det?
Ja, alltså man har hört väldigt många som har det. Och det är ju väldigt många diagnoser som hör ihop med varandra. Som när jag utreddes för borderline så utredde de automatiskt för ADHD och ADD. För att de hör oftast ihop och går hand i hand. För det är väldigt många symptom som hänger ihop.
Mm. Men för du har ju själv tre diagnoser som det är nu.
Ja.
Och tror du att det kan vara ett problem att ha en så liksom uttalad och förklarad diagnos? För jag menar, det kan ju verkligen vara ett hjälpmedel som du säger det här med att det är så här det funkar för det mesta. Men ser du att det finns någonting dumt med det?
Det är i vissa fall ganska jobbigt att ha flera för att man vet oftast inte vilken av diagnoserna det är. För att är det ångest i alla tre diagnoserna så vet man ju inte vad det beror på om man stöter på ett problem som man får ångest av.
Jättesvårt att jobba med då.
Ja, man vet inte riktigt vad man ska jobba med.
Men som det är idag då, hur får du hjälp när du har en tuff period eller när det är något specifikt som händer?
Ja, tabletter och samtalskontakt på öppenvården. Det är det.
Har du någon stöttat dig på liksom socialt? Alltså hjälp, får du bra hjälp från familjen eller har du någon annan du kan liksom ringa om det känns?
De jag bor hos är ju ganska så bra och finns där. Sen har jag även fyra syskon som också finns där om det är något.
Ja, du har lite kontakt med din pappa också, förstår vi?
Ja.
De behöver verkligen ett litet nät runt den.
Ja, precis.
Men om vi ska gå till det här, till andra som kanske lyssnar som har borderline eller tror sig ha borderline eller är under utredning. Har du någon sån här tips på vem man kan kontakta?
Öppenvården skulle jag nog ge tips.
Så. Är det vårdcentral då i första hand? Eller?
Det kan vara både vårdcentral och psykiatri. Vuxenpsykiatrin som oftast finns i varje stad.
Okay.
Jag har fått lite för mig att för att kunna komma till vuxenpsykiatrin så måste man ha en remiss från vårdcentral.
Det har inte jag haft.
Det har funkat ändå?
Ja, jag blev för sig remitterad från BUP. Men min bror vet jag att han kom direkt in. Man kan skriva egen remiss också.
Det kan man göra, just det.
Det tar möjligtvis lite längre tid, men det går.
Mm. Och de där ute som lyssnar nu, finns det något råd du kan ge till en person som kanske precis har fått din diagnos?
Ta hjälp av omgivningen. Hur svårt det än är så måste man våga be om hjälp.
Mm. Finns det någon sån här typ grej som du, någon sån här teknik eller trick som du brukar använda dig av när du har en riktigt dålig dag? Och så handfast liksom.
Jag brukar försöka tänka på annat. Slå av. Och då brukar jag ofta spela på mobilen. Spela på datan. Lite så. Lyssna på musik. Ja.
Någonting som får bort tankarna från just den situationen man är i kanske.
Ja.
Bra då.
Jag tänkte på en till sak nu när vi är inne på råd. Hur, om säg att man kommer i kontakt med någon som har en borderline personlighetsstörning eller ADD eller PTSD. Har du något råd i bemötandet? Är det någonting som du uppskattar att folk tar hänsyn till? Eller sådär?
Det är nog att man måste acceptera att man inte fungerar som alla andra. Och förstå att man kan bli känsligare än någon utan diagnosen. Så det är väl mest det. Men annars så är vi vanliga människor också. Så att vi vill bli bemötta som oss själva och inte som diagnosen.
Det är väl just det att man är en unik människa. Och alla behöver vi bli behandlade på ett specifikt sätt.
Ja.
Även fast man inte har en diagnos är det ändå så att man kanske inte kan säga vad som helst till vem som helst. Och det är synd bara om man börjar behandla någon som att de har borderline och bara... Vad du pratade om innan här med den manipulativa dragen och sådär. Att man måste fortfarande lyssna och ta in och bara anpassa sig till varje individ som den är liksom.
Precis.
Mm. Jag tänker också att man får se upp för de här snabba, enkla lösningarna. För det känns som att folk kanske ibland inte ens tänker tanken att någon kan må psykiskt dåligt. Alltså säger att man inte har vetskap och någon beter sig på ett speciellt sätt. Att man då inte tänker att... Jag vet inte, man måste vara lite mer accepterande. Att om någon har en, om någon är jättearg så kanske den personen har en dålig dag. Man vet inte vad någon har i ryggsäcken.
Om vi kollar framåt.
Ja.
Hur ser framtiden ut? Vad tänker du?
Ja, jag har börjat se en framtid för första gången. Och först och främst så är det att jag hoppas innerligt att jag kommer in på behandlingshem och får hjälpen som jag behöver. Och därefter så är planen att studera till undersköterska med inriktning psykiatri.
Och det låter så himla bra. Det är sådana som du som behövs där på golvet i vården som bara...
Och sådana som faktiskt förstår.
Ja, verkligen.
Ja, jag hoppas det.
Tror du kommer kunna hjälpa många.
Ja.
Du kommer ju, det är ju verkligen viktig empati när du tänker så kan du få behandla människor med borderline i framtiden.
Precis.
Då kan du ju verkligen säga att du förstår, liksom att du kan förstå din situation. Är så himla bra.
Ja.
Tack så jättemycket för att du kom hit, Vecka.
Jättetack.
Jätteschysst.
Alltså jag kan inte sluta att vara imponerad av Vecka.
Nej, jag blir helt... Alltså jag själv... Ja, man får sånt, jag får sånt perspektiv av såna här människor. För att, jag menar, alla problem är subjektiva. Och något som är jobbigt för mig är jobbigt för mig, vad det än är liksom. Men jag kan ändå bli så här, wow, att hon har tagit sig igenom det här. Och liksom, aha, att hon bara, jag ser på framtiden och jag ser... Och så bara berättar hon om att hon vill bli undersköterska, vilket är liksom... Shit, och hon som ändå har ganska dålig upplevelse av vården och haft det riktigt så här, blir riktigt dåligt behandlad. Bara, nej, men jag ska vända det här och jag ska minst göra någonting bra. Det bara rör mig i själen för att det är liksom, det är så himla fint tycker jag. Och det är så himla starkt därför att bara, det här suger stundtals verkligen.
Exakt, jag tycker det är ett ganska viktigt och föredömligt sätt egentligen att hantera motgångar. Att... Jag brukar se det som en studsboll, att liksom, om man åker neråt så gäller det att liksom studsa upp högre än vad man hamnar ifrån. Och det tycker jag att Becke är ett så här lysande exempel på verkligen. Att hon ser att det är dåligt, hon studsar och sen vill hon att det ska bli bättre när hon är klar.
Ja. Och det tror jag verkligen att det kommer bli. Mm. Och jag hoppas verkligen att hon kommer in på det här behandlingshemmet, att hon verkligen får riktigt bra hjälp med, så hon får verktyg av andra liksom.
Mm. För den här DBT som vi pratade om i förra avsnittet, alltså dialektisk beteendeterapi. Jag tycker att det låter så bra.
Mm.
Det låter så mänskligt. Och som vi pratade om innan, att det är ju det sättet egentligen som man behandlar sina kompisar om det är någon. Då försöker man ändå...
Bemöta, empati, validate, alltså bekräfta, finnas där. Och det är så himla... Det är så himla så här... Jag tänkte på det när Sofie berättade om det, att det är så här... i situationstecken normalt beteende om man är en vettig, empatisk människa. Men att det kan vara svårt att komma ihåg i när man möter någon som är liksom, som har en diagnos.
Man tror uppenbart annorlunda.
Ja, men så man tror att man måste bete sig väldigt annorlunda, men så visar all forskning att nej, men det är ju ganska medmänskliga saker man ska göra. Så ta det lugnt och var dig själv och lyssna och bry dig, så kommer du väldigt, väldigt långt.
Mm.
Och det är något jag tycker vi kan ta med oss från idag. Verkligen.
Ja, verkligen. Det är... En väldigt stark berättelse.
Så vi avslutar lite med att hylla Rebecca helt enkelt.
Ja, får jag också avsluta med att antihylla fläkten på din dator, Karin?
Ja, vi ber om ursäkt lite för ljudet. Min dator är några år. Den har några år på nacken.
Den flåsar lite grann, men den kan också vara lite bra, kanske.
Ja, det gör att den inte dör, liksom. Men vi vill i alla fall ursäkta ljudet. Och vi ska till nästa avsnitt försöka få ordning på det här så ni slipper ha brus i bakgrunden. För att det är inte så kul att lyssna när ljudet är dåligt, helt enkelt.
Exakt.
Ja. Och så vill jag också än en gång avsluta med att tacka oss själva, Rebecca Johansson och Renée Lavas som klipper åt oss och är vår producent.
Mm-hmm.
Väldigt schysst.
Sen så vill jag också tipsa er om att gå in på skaffainsikt.nu så kan ni läsa lite mer om vad vi håller på med annars.
Jajamän. Fullt ös nu. Nu börjar vi jobba med på mentorsprogrammet bland annat.
Ja. Sen så vill jag också uppmana alla att tycker ni att våran podd är bra så får ni jättegärna gå in och recensera på iTunes. För då blir det ännu fler som kan ta del av podden.
Ja, men om ni inte tycker om den så behöver ni inte göra det. Men om det är några åsikter eller så här, idéer och tankar så välkomnar vi alltid det. Och nya inputs och sådär. Ni kan mejla anna@skaffainsikt.nu, va?
Exakt.
Ni kan också mejla mig på karin@skaffainsikt.nu.
Snyggt.
Så tackar vi för idag, hörni.
Ja, tack för idag.
Hejdå!